Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap.
I dagens avsnitt så kommer det bli väldigt intressant för alla som jobbar i skolan, skulle jag säga. Och det handlar inte om traditionell undervisning bara, utan men det handlar om någonting väldigt viktigt. Jag tänker vi får se hur samtalet utvecklas, men jag tänker det kommer handla om bland annat om riskbeteenden. Alla vi i skolan kämpar för att varenda elev, varenda barn ska lyckas bra och kunna liksom få en bra funktion i samhället och komma vidare. Men tyvärr så lyckas vi ju inte med alla, och då kan man fundera på vad kan vi göra. Så därför är dagens gäst professor emeritus, nu är hon numera, men specialist i rättspsykiatri. Och jag var på, tror det var kanske 2 år sedan nu, på en nationell säkerhetskonferens och lyssnade på henne. Och sen har jag haft förmånen att haft henne på min egen skola en gång också, som var otroligt uppskattat bland all vår personal. Och jag tänkte att då vore det bra att ge mina lyssnare här i podden en chans också. Jag tycker det här, lära mer om det här, är någonting som varenda skola i Sverige har nytta av, ska jag hävda. Så varmt, varmt välkommen, Marianne.
Tack så jättemycket.
Jag tänkte först, när jag har fått lyssna på dig så har jag fått höra lite olika riskbeteenden och så. Vi kämpar ju i skolan. Jag jobbade förut i Stockholmsregionen, och nu var det kanske 5-6 år sedan. Och då kämpar vi jättemycket med elever redan nere på mellanstadiet som hamnar in i gäng, hamnar in i kriminalitet och ibland i våldsammare saker också. Och det har inte funnits, tycker jag, på landsbygden tidigare, men nu känns det som att vi har haft problem kanske på högstadien och äldre, men att det kryper ner i åldrarna. Samma saker verkar spridas liksom över hela landet. Och lite av din specialitet är väl egentligen riskbeteenden. Va? Om man tänker i skolan, finns det saker som vi liksom borde hålla utkik på, eller vi borde hitta tidigare, eller vi... Det är inte jag som ska prata, utan det är bättre att låta dig prata.
Ja, min specialitet då, det är ju brott och beteende. Så att jag pratar inte utifrån psykiatri eller så. Och så. Sen mitt ämnesområde heter ju rättspsykiatri, för det är av gammal tradition. Rättspsykiatri är ju egentligen något helt annat, utan jag håller på med brott och beteende i ett väldigt brett perspektiv. Och jag har alltid återkommande sedan början på 2000-talet, så har jag haft ett visst intresse för just barn och ungdomar. Men det här har ju då, vad ska jag säga, intensifierats på senare år. Och orsaken till det är ju då, vilket Sverige upptäckte lite sent då, det är att den grova organiserade brottsligheten breder ut sig. Lite oklart när det började, men någon gång 2010-2011, och sen har det exploderat sedan 2015-2016. Och då kan man fråga sig, varför angår det till exempel er och skolan och barn och unga och föräldrar? Det kan ju kännas ologiskt. Men då är det så med den här grova organiserade brottsligheten, att de är ju då väldigt välfungerande inom sin kriminella bransch, och det som de använder sig av, vilket är ganska välkänt från andra länder, det är att de använder helt enkelt barn och väldigt unga personer, för att dels, och väldigt sårbara personer till exempel, de kan använda svagbegåvade personer och sådär, har vi sett i Sverige. Och orsaken är ju då att de här unga, lite svaga personerna, de är väldigt lätt manipulerade. Och sen är det ju så också, måste vi medge, att i Sverige så blir det inte så stora konsekvenser när man är väldigt ung och begår brott. Då. Så att det är därför, det är ju liksom bakgrunden till nu att det här har exploderat på något sätt. Och där är det nog så, som någon polis, någon beslutsfattare sa nyligen, att Sverige har ju liksom försovit sig, har inte varit med på banan riktigt.
Nej.
Och då är det ju lite olika verksamhetsområden som är väldigt viktiga här då. Och förstås är det så att polisen är kanske det allra viktigaste, för det är de som ska liksom hitta personer som begår brott och lagföra. Men för att just förhindra och komma in tidigt så anser nog de flesta att skolan är liksom den verksamheten som kanske är allra viktigast. Och då är det ju lite olyckligt också om man ser det över tid. Det här kan ju du väldigt mycket bättre. Men utifrån mitt perspektiv, och det är nog många som liksom funderar kring det, att parallellt med den här negativa brottsliga utvecklingen så har tyvärr skolan också tappat lite i struktur, så att säga. I vart fall i storstadsområdena. Jag kan tänka mig att det är annorlunda hos dig, det är mindre och så där och så, va? Och vad jag menar med struktur, det är ju det här att man ser till att alla barn och unga då, även de som är lite jobbiga och så där, att de får stöd och får vara med och så där, så att inte de riskerar att falla ur. För att gör de det så kan man förvänta sig att de här som är väldigt fokuserade kriminellt, de kommer att fånga upp de där barnen. Jag är ju ute i socialtjänsten också, och jag hör ju berättelser om att de här kriminella personerna, de kommer ju till skolor och står och iakttar liksom hur olika grabbar ter sig och hur väl de är inne i gruppen och så där, och de ser precis vilka de ska gå på. Så det är inte som det står i media ibland så där, att vem som helst kan råka illa ut. Utan det är ganska svaga personer. Och där är det ju som sagt var då jätteviktigt för skolan att hålla koll på, till exempel när något barn eller någon ungdom plötsligen slutar gå till skolan, eller man kanske är borta jättemycket och dyker upp någon dag i veckan. Då måste man helt enkelt göra något, ta kontakt med socialtjänst, elevhälsa och så. För då är det kanske, ja, det allra viktigaste varningstecknet.
Och då kan man ju säga att då finns det väldigt gott om varningstecken på, ska jag säga, på de flesta skolor, skulle jag tro, i landet. Många kollegor, rektorer jag pratar med kämpar ju på samma sätt som min skola också gör med elever som har problematisk, ska jag säga, skolfrånvaro av olika anledningar då. Och då kan man säga att då är de ju egentligen i riskzonen här då.
Ja, det kan man säga. Och har ni det tänket så kommer ni också fånga en helt annan grupp som inte är kriminella, men som också är lämpligt att man fångar. Och det är så kallade hemmasittare, de som av helt andra orsaker, de går liksom inte till skolan. Och oftast bekymmersamma situationer med väldigt allvarliga neuropsykiatriska problem, kanske självskadebeteende och så vidare. Och de barnen måste ju också fångas upp. De kommer inte att bli kriminella, men de ska ju också fångas upp och ska till BUP, och det är massa åtgärder som ska göras. Och sen har du en tredje grupp också, där som inte, de kommer inte kanske att bli kriminella heller, men i storstäderna då, jag vet inte hur det är hos er, men rätt som det är så försvinner det ju bara barn då, försvinner utomlands och sådär. Och då kan det röra sig om då olika typer av hedersvåld, och de måste vi också fånga upp då, eftersom de är svenska medborgare då.
Då kan man ju säga att skolan har en viktig roll. Och när vi har dem på plats så har vi ju faktiskt en stor del av dagen som vi kan påverka hur de mår och vad de gör och vad de lär sig och hur de lyckas. Ja.
Det är jätteviktigt. När jag är konsult ute i socialtjänsten så är det liksom i varje sånt här bekymmersamt fall så är skolan på tapeten. Ofta har de vissa socialsekreterare som har kontakt med skolan och så där. För att när det gäller vissa barn och ungdomar då så försöker vi undvika institutionsplacering, och då ska man fylla upp hela dagen med aktiviteter, och då är just ni i skolan. Alltså ni är en väldigt stor del av dagen, och det är väldigt viktigt att skolan kan stå för det.
Vad kan man tänka? Du säger att du jobbar mycket med socialtjänsten också. Vi försöker jobba väldigt tidigt med socialtjänsten, alltså så att vi inte ska behöva kanske göra lika mycket orosanmälningar, utan få vårdnadshavare också förstå att det är en stödfunktion i samhället. Men samtidigt är det på något sätt reaktivt ändå. Socialtjänsten är ju svårt att jobba någon slags främjande lite tidigare skede. Det kan bli tidigt reaktivt kanske. Så det känns som att det faller mycket tillbaka till att vi i skolan behöver lyckas på något sätt fånga upp alla barn och ungdomar så tidigt som möjligt. Kan det väl liksom vara en rätt tolkning?
Ja, alltså jag tror ni är en nyckelverksamhet, alltså det måste jag säga. Och nu varierar det här mycket från ställe till ställe och sådär. Men alltså, ibland kan jag ju se att det är bekymmer inom socialtjänsten. Säkert på grund av att de kanske har så jättemycket att göra. De har en otrolig omsättning av personal och sådär. Så att det blir ofta reaktivt, som du säger, istället för proaktivt. Och då tror jag faktiskt att skolan måste kanske försöka, även om ni också har jättemycket att göra, att ligga på ännu lite hårdare, så att säga. Har ni en grabb, för det är mest grabbar, men enstaka flickor som är borta mer än 50%, då är det jättemycket. Och då måste man faktiskt göra något. Man måste samla familj, elevhälsa, SOS, kanske polisen. Man måste göra en handlingsplan. Och det som jag väl saknar väldigt mycket, det är man kanske samverkar på pappret eller på någon typ av möten eller så. Men det här är väldigt konkret alltså. Man måste göra något. Man måste se till att han eller hon är i skolan. Kanske inte hela dagen, det kanske man inte orkar om man har jättemycket ADHD. Men åtminstone att man gör upp en plan för hur det ska se ut. Det som vi saknar rätt mycket i Stockholm också, tror jag, är det här med alltså extra resurser för de som har till exempel svår ADHD. Då måste man kunna ha extra hjälp då i skolan så att man liksom får hjälp med koncentration och sådär.
Det kan jag tänka mig. Nu jobbar jag själv på en väldigt liten ort då, men jag tycker att vi har en jättebra samverkan med våran socialtjänst. Och vi har, på min skola har vi SOS på skolan ett tillfälle varannan vecka, alltid. Så att vi kan liksom, vi har gjort som en rutin, så att vi vid en viss frånvaro så är det automatgenererat möte ihop med SOS på skola och vårdnadshavare, som har varit rätt så lyckat, ska jag säga.
Det är typ den modell jag tror man måste ha. Att man måste
ja.
På sin ort, oavsett var man är, om det är litet
ja,
eller mellan
ja,
eller
det är stor.
Stort. Så måste man skaffa sig, på samma sätt som polisen har gjort i vissa delar av Sverige, man skaffar sig en liten lista på de här problembarnen och problemungdomarna. Och där måste man stämma av fortlöpande. Så att de håller sig innanför ramarna och har den hjälp som de behöver, så att säga.
Och vi tänker på oss i skolan nu då. Frånvaro är ganska naturligt, att det måste vi liksom reagera snabbt på. Finns det fler signaler eller saker som, om man ser vår personal, alla som är nära barnen och eleverna, borde liksom ha koll på, uppmärksamma, som liksom kan vara varningstecken på något sätt?
Precis. Och i storstäderna är det ganska enkelt, för egentligen är det så att jobbar man med det här med brott, och jag tror polisen skulle hålla med mig, så är det ju så att man ser ganska tydligt vilka de här bekymmersamma ungdomarna är på grund av vilka signaler de gör. Både i det allmänna beteendet och när det gäller liksom kläder och saker man har och hur man pratar och sådär. Och jag tror, är man på en lite mindre ort, så tror jag möjligen det kan vara ännu lite enklare alltså. För att är det någon sån här som har blivit indragen i mer nätverksliknande aktiviteter, så ganska snabbt så kommer man att se att det är väldigt speciella kläder och så. Som inte ens, vad ska jag säga, om du är normalt rika föräldrar köper till sina barn. Utan det kan vara jättedyra saker. Och då måste man ta sig an den där grabben och fråga liksom att hur kommer det sig att liksom du kan ha det här och liksom så. För att de kriminella använder ju sig av just såna här saker för att locka till sig barnen och ungdomarna.
Och om vi hittar sådana, kan du tänka liksom, vi sa att vi skulle hjälpa dem att lyckas på något sätt. Kan du tänka något tips till skolan och råd då, om man tänker den skolledare som jag eller lärare eller så, va? Viktiga saker som man kan göra. Vad kan skolan bidra med? Alltså vi ska identifiera att det här barnet behöver hjälp liksom. Men vad är centrala saker tycker du?
Ja, det som jag tror är jättecentralt det är att få med sig familjen. Det tycker jag ser återkommande när jag i Stockholm då inom socialtjänsten är nere på individnivå och sådär. Att det är jättesvårt om man inte har med sig familjen. Och orsaken till att man inte alltid får det tror jag är att man kommer in för sent alltså. Jag tror man måste träffa föräldrarna, man måste prata med dem, ge uttryck för sin oro och förklara att vi alla måste hjälpas åt. Så att det här inte rullar på vidare, så att säga. Ganska ofta så tidigt så inträffar ju det här då att de här barnen och ungdomarna börjar använda narkotika, för det är den stora inkomstkällan då. Och sen börjar man sälja då, så att säga. Och det här kan ju få väldiga konsekvenser för familjen också. Det har vi ju sett i flera fall. Så att man måste ha med sig familjen och de måste ibland också ha hjälp att sätta de här gränserna. Och där skulle jag vilja säga att där blir det ju extra viktigt om det är så att man jobbar med familjer som kommer från andra kulturer och så. För att egentligen är det ju så att vi i Sverige har rätt speciella lagar och vi beter oss rätt konstigt och så, som kan te sig verklighetsfrämmande för andra kulturer. Så att man måste faktiskt skaffa sig en viss kulturkompetens och lära sig hur människor från andra länder tänker och så där. Det finns ju en stor rädsla för att deras barn ska bli fråntagna dem och så. Och man liksom tydliggöra vad som gäller. Och här tycker jag Sverige har varit otydlig då ibland.
Det är bättre. Jag tänker att vi försöker liksom vara tidigare, men när jag lyssnar nu så kan man tänka sig att kan det vara så att vi kanske, nu tänker jag högt bara, om man tänker att vi i skolan kanske ibland reagerar lite sakta, alltså att vi ser signaler så kanske vi inte tar tag i dem tillräckligt starkt tillräckligt tidigt, att vi kanske borde göra liksom mer snabbare för att stötta barnet eller eleven.
Jag är helt av den uppfattningen att en orsak, sammantaget finns det många orsaker, men en orsak till att det lite har spårat ur i Sverige när det gäller den här ungdomsbrottsligheten nu, det är att det går alldeles för långsamt på alla ställen, inte bara skolan, utan alla är inblandade alltså. Och så. Så att man bör vara mycket mer aktiv tidigt. Och då om man tänker så här när det gäller skolan, det är ju skolplikt i Sverige liksom. Det är inget konstigt att man reagerar väldigt snabbt om någon blir väldigt utagerande, väldigt normöverskridande, inte kommer till skolan, har märkliga saker med sig. Det är ju liksom inget märkligt, utan då ska man ju liksom reagera. Samtidigt om någon börjar använda droger, det är inte tillåtet liksom och så. Så att det tror jag är en nyckelfaktor, att agera snabbt.
Och det låter som att om man säger vi samhällsaktörer behöver vara effektiva på att samverka tidigt också då. Det pratar man ofta om, sen beror det på hur mycket verkstad vi lyckas göra av det. Att det
Jag tror
verkar
man har
bra.
kommit, jag tror man har kommit ganska långt med att prata om det och ha typ någon möten där inte klienten eller barnet eller föräldrarna är med. Det tror jag man kör en hel del. Men det som jag tror är viktigt att förstå att det här är väldigt praktiskt alltså. Vissa av de väldigt kriminella ungdomar jag ser i Stockholm till exempel och som ska tas till skolan varje dag, det kan du själv tänka dig, de måste hämtas och passas i skolan och sen ska de hämtas i skolan till någon annan aktivitet. Det är inget som man fixar utifrån något PM eller så, utan det är otroligt praktiskt alltså. Det är det vi inte riktigt har greppat.
Nej. Det är viktigt och lite svårt.
Jättesvårt förstås, det är ett annat sätt. Och tänka, oftast är vi ju vana vid i Norden och den här typen av väldigt välutvecklade länder att Vi sitter ner med någon patient eller klient och så pratar man om något och så förväntar man sig att vederbörande gör det. Det tror jag man kan glömma i det här sammanhanget. För det är ganska annorlunda jämfört med, även om man har hållit på med brott väldigt länge, så kan jag säga att den brottslighet man ser nu, den är ganska annorlunda jämfört med hur det var för 15-20 år sedan.
Och skolorna, vad tänker du, hur tidigt måste man börja fånga upp det här i skolorna då? Om man tänker i åldrar. Jag tänker, vi upplever på små orter som jag är nu då, så tänker vi kanske att vi börjar se det kring mellanstadiet någonstans. Men kanske ska vi liksom börja jobba ännu tidigare. Inte vara precis där vi börjar uppleva problemet, utan kanske gå ett steg längre ner och vara ganska intensiva.
Jag brukar säga så att det är nog som du säger i mellanstadiet som man kanske börjar se det där, va? Men jag skulle ju önska då också, vi pratar mycket om det i Stockholm ute i socialtjänsten, att det kan ju vara så att det finns 7, 8, 9-åringar där man till exempel både på SOS och skolan och elevhälsan så vet man att det finns äldre bröder som är kriminella. Då bör man liksom ha det klart för sig och så bör man liksom vara särskilt observant på de småbarnen då. För det är ju kanske där man kan göra störst skillnad om man liksom kommer in jättetidigt. Och även kanske, jag vet inte riktigt hur man, det måste vara frivilligt, men att man ganska tidigt då pratar med föräldrarna om att hör du, nu finns det två bröder här som du har två äldre barn som är jättekriminella och då är det så utifrån all tillgänglig forskning, det kanske är den största riskfaktorn, att då kommer liksom grabben här som är 8 år, risken att han blir kriminell, den är jättestor. Så nu måste vi verkligen hjälpas åt med detta. Det tror jag de flesta föräldrar
Vill.
förstår
Ja.
och vill.
Ja. Så egentligen kanske en väsentlig del att vi blir ännu tidigare. Det är ganska naturligt att innan det börjar bli massa problem och vi kan förebygga det, så är det klart att det både kostar mindre, både ekonomiskt och så mänskliga aspekter. Ja.
Men det gäller att göra det på ett bra sätt och man måste kunna kommunicera så att dessa föräldrar inte blir kränkta liksom. De har ju det redan säkert jättesvårt.
Ja.
Men äldre snubbarna som är liksom kriminella i familjen. Så det är inte säkert att de liksom ser det här. Så att det är liksom, det är väldigt, det är en stor utmaning att kunna kommunicera kring det här på ett bra sätt. Så att familjen känner sig trygg i att syftet är att ge dem hjälp och stöd.
Men då kanske om jag tänker för oss i skolan, så kanske bland det stora är att bli kanske ännu skickligare då. Jag tror att vi är hyggliga redan, men det kan bli ännu bättre på att samverka effektivt med familjer, och i synnerhet de då som har det svårt.
Absolut.
Ja. Intressant. Finns det något mer? Ibland kanske vi upptäcker, och nu har vi sagt, eller du har tagit upp det här liksom med, man upptäcker att folk plötsligt tar pengar eller skaffar dyra saker och så. Finns det något mer som man kan tänka som kan vara riskbeteenden eller saker som vi ska hålla liksom utkik på? Alltså i och med att vi ser dem så mycket tid, så kanske vi missar en massa saker. Vi borde liksom ha koll på och reagera på att det här barnet, den här eleven behöver vi ge stöd eller ta reda på vad det kan vara.
Ja, det finns ju en liten grupp pojkar som är särskilt elakartade och som börjar ganska tidigt med. De kan ju börja 8, 9, 10 års åldern, så blir de alltså inte bara utagerande och sådär, utan de blir lite småelaka. De häver ur sig saker som är väldigt opassande. De visar ganska tydligt att de skiter i den där läraren och det kan komma väldigt tidigt. Och ju tidigare det kommer, desto mer elakartat är det liksom. Och det är ju väldigt lätt att, ja, så att säga, bli arg på de här och liksom stöta ut dem ytterligare. Men de bör man verkligen ta sig an. För att det är en liten grupp som har vad vi kallar för känslokalla drag då och så vidare. Och de är ju väldigt attraktiva för att sen bli indragna i kriminalitet. Och då måste man gränssätta jättetidigt.
Och klokt råd där. Sen kan jag tänka nu att Skolverket och Socialstyrelsen gör en ganska klok satsning tillsammans. Man försöker ju satsa på skolsociala team nu att verkligen få till skola och samarbeta närmare. Så att då finns det liksom lite centralt, lite incitament på att vi skolor ska göra så också.
Absolut.
Jag tror både många vill och försöker.
Mm.
Men kanske fortfarande då är lite för sen och kanske lite för tidigt. Eller inte tillräckligt tidigt.
Det håller jag verkligen med om. Och sen då, vilket jag hör ibland så där från folk ute i landet och så, särskilt om man är på ganska små orter, så kan det nog hos vissa då finnas en inställning i att det här kommer nog inte att drabba oss, för det är så lugnt här och så. Då är det verkligen bra att tänka till och förstå att de här som sysslar med mer organiserad brottslighet, de letar marknader, de är affärsmän. Och det har man ju sett nu i Sverige väldigt, väldigt tydligt, va? Att man letar sig ut i hela landet, både uppåt och neråt. Så det är egentligen ingen som är säker.
Nej, inga orter är liksom fredade egentligen.
Inte nu längre, förr
Nej.
var det lite så.
Ja.
Men, och orsaken är ju då också att det finns så otroligt gott om narkotika, så det är så väldigt lätt liksom att sprida ut det, inköpa stora mängder och sprida ut det. Så att säga.
Så egentligen förutom att fånga upp elever som är i riskzonen, då så är väl bland det viktigaste vid skolan, känns det som. Om vi får eleverna att lyckas så kanske det blir lite mindre chans att de hamnar eller dras till kriminalitet då.
Ja, de måste känna att de har en plats där, även om de har ADHD och är struliga och sådär. Och man måste hålla koll på att de inte röker cannabis, för väldigt många av de här gör det. Och det bör man utbilda sin personal så att de förstår när någon röker cannabis. Det var inte så länge sedan jag liksom har varit på institutioner runt om i landet och känt den här tydliga lukten utan att kanske ja, personal fullt ut har förstått det där. Så, va? Så att man måste lära sig de där sakerna, och det tycker jag att det är ju viktigt att man har utbildning för sin skolpersonal och elevhälsan kring detta då, så att man fångar upp sådana situationer. För numera så är det ju så att cannabis och tyvärr också kokain, det blir allt mer normaliserat i samhället. Och så. Så att det måste man hålla koll på, för det är liksom den stora drivkraften i det här sammanhanget.
Om man tänkte så här då, om du plötsligt bytte roll så att du var inte det du jobbar med just nu utan eller har jobbat med. Utan om du plötsligt blev rektor för en helt ny skola som du fick profilera den skolan precis som du ville. Att det här ska den här skolan satsa på för att alla barn, alla elever ska lyckas bra. Vad skulle du liksom prioritera? Vad skulle vara viktigt för dig för att skolan, för att alla elever skulle må bra, lyckas och inte hamna i någon slags utanförskap eller brottslighet?
Oj, det låter spännande. Ja, det skulle vara jätteroligt. Verkligen, för jag tror skolan är liksom, det är en nyckelfaktor i detta. Och då skulle jag önska, det var inte bättre förr och sådär, men jag skulle önska att man vred tillbaka lite grann, va? Tiden. Så att jag skulle predika återkommande att varenda unge måste liksom lära sig läsa, skriva, räkna. De här basics, så att säga, för annars klarar man sig inte i samhället. Det är ganska många som har gått ut nian, även om de har blivit någorlunda godkända, så kan de faktiskt inte läsa, skriva, räkna. Det här med liksom språkutveckling till exempel, det är extremt viktigt för att man liksom ska kunna vara en del av samhället. Annars kommer det inte att funka, och definitivt inte i sådana samhällen som i Norden, va? Och där tror jag att man måste kanske, ni är ju jätteduktiga på det, på många ställen, men man måste kanske tänka om lite hur man lägger upp sin undervisning. För det är inte så att alla har hjälp hemifrån och själva kan liksom komma på hur man ska skaffa sig kunskaper, utan här tror jag att lärarna måste kanske vara lite mer hands-on. Och jag tror också att man måste då fånga upp de här som har lite extra problem, kanske svåra ADHD och så. För då, där måste det till extra resurser. Så det här skulle jag predika liksom återkommande. Förutom de här sakerna som vi redan har pratat om, tecken på kriminalitet. Trots allt är det ju så att det är väldigt få som kommer att bli kriminella. Det här första jag sa om att liksom det här basic, att man måste kunna läsa, skriva, räkna, det påverkar ju liksom alla människor om man går ut skolan utan att kunna det. Alltså, då är man oerhört handikappad. Och jag tror att lär man sig de här grundläggande sakerna, då kommer också människor bli mer trygga i sin tillvaro. Och där misstänker jag skarpt, jag hoppas jag har fel, men jag tror att vi har tappat lite där i Sverige, alltså när det gäller det. Så man måste ta tillbaka lite av sån här, lite trist, kanske lärarledd undervisning. Sen kan man också ha det här där alla ska tänka kreativt och komma fram till olika saker. Men jag tror inte man bara kan ha det. Faktiskt. Till min glädje ska man tydligen nu liksom börja läsa böcker och sånt också. Det tror jag är jättebra. Det finns forskning på det som tyder på att det är nyttigt för hjärnan.
Ja, det gör det. Det finns ju bra evidens för det. Jag hoppas att vi i landet följer evidensen bra. Så jag tror att det stämmer med vad alla vill och försöker göra. Sen ska det väl vara någon slags mix liksom med, vi lever i ett digitalt samhälle, men vi behöver tryckta läromedel också och läsa och även till och med skriva en del för hand, att det motoriska tycks också koppla och påverka till, så att det får koll på. Men då blir det en intressant skola som har en tydlig profil. Din nya skola.
Det skulle den ha, ja. Och
Ja.
säkert mycket kritiserat.
Ja, bara man lyckas uppnå goda resultat så finns det ju många vägar till målet.
Det finns ju exempel på skolor lite varstans tror jag som har förändrat sin struktur och blivit lite mer gammeldags om jag får säga så, som har nått ganska goda framgångar faktiskt. Men det känner ni ju till och ni jobbar ju mycket så hos er vad jag förstår.
Ja, men det försöker vi göra. Vi försöker, det du pratar om har vi ett väldigt starkt fokus på och sen måste vi bli ännu bättre med att vi är goda bitar på väg och goda resultat. Men det gäller att få en likvärdighet, precis som du säger, över hela landet, att varje barn, varje elev ska ju få chansen att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Måste det gäller att skapa goda förutsättningar. Ja, jätteintressant att få prata med dig och lära av dig. Och så tror jag att det här är väldigt värdefullt att lyssna på för, inte bara för rektorer som jag, men för alla som jobbar i skolan. Så att jag tror det här var ett viktigt avsnitt för alla i svensk skola. Så jättestort tack.
Tack för att jag blev inbjuden. Lycka till!
Tack så mycket.